الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا وسهلا. Vi ska nu gå igenom de två sista haditherna i kapitlet om bönens utförande, som handlar om hur man ber när man är sjuk, när man inte kan stå och be. Och den första hadithen berättas från Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till honom: Salli qa'iman, be stoendes. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kan du inte så sittandes. Fa in lam tastati' fa ala jamb, kan du inte det heller så be liggandes åt eller liggandes på sidan. Berättad av al-Bukhari. Och den andra hadithen berättas från Jabir radiyallahu anhu att profeten a.s. såg en sjuk man be på en kudde eller mot en kudde som han kastade bort. Alltså profeten kastade bort den här kudden. Och sen så sa han: be på marken om du kan. Om inte så be genom att buga med huvudet, genom att böja det längre ner i sujud än i ruku'. Berättade av al-Bayhaqi med en stark kedja. Och vissa ansåg att den är mawquf. Nah. Här har vi två viktiga hadither som handlar om hur man ber om man inte kan stå och be. Och de lärde nämligen att denna hadith då tar upp maratib, de tre olika nivåerna av att utföra bönen. Ståendes, sittandes, liggandes. Det är de som nämns i denna hadith, eller hur? Be ståendes, kan du inte be sittandes, kan du inte be liggandes. Vi har gått igenom i början av denna bok då vi talade om bönens villkor, att från bönens arkan, pelare, är att man står i bönen. Eller hur? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Allah säger, stå till honom. قَانِتِينَ. Vi ska stå i bönen. Och hadithen också, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَةِ. Om du står för att be. Så det är obligatoriskt, det är en pelare i bönen att stå. Kan man stå så måste man stå. Och det här som vi kommer att nämna gäller bara den obligatoriska bönen. Frivillig bön får man sitta och be. Vi talar nu om den obligatoriska bönen. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Där måste man stå om man kan. Salli qa'iman, be ståendes. Och de lärde nämner här att man då ska stå och be sin obligatoriska bön om man kan. Även om det innebär att man måste stödja sig på någonting. Som till exempel att ha en krycka eller en käpp. Eller att stödja sig mot en pelare eller vägg eller liknande. Så länge det inte är allt för svårt, då får man ju sitta. Men om det är enkelt att stå med hjälp av ett hjälpmedel, så måste man stå. Denna hadith nämner då dessa maratib, dessa tre nivåer. Att man ska stå och be, kan man inte så sitter man, kan man inte så ligger man. Och de lärda säger att man får inte hoppa över en nivå till en annan. Alltså, om man är sjuk och kan sitta och be så får man inte lägga sig och be. Då måste du sitta och be. Och här är också en till sak som är viktig. När vi säger att sitta och be, så är det i de moment där man inte kan stå. Yani, ett fel som vissa gör, det är att de sitter i hela bönen fast de kan stå. Yani, de kan inte göra ruku och sujud på grund av att de har ont i ryggen. Men de kan stå. Men de sitter ändå hela bönen. Det här är fel. Ett stort fel. Vad de här människorna gör, det är att de står. Och sen när de ska göra ruku eller sujud, då sätter de sig. Och gör ruku och sujud sittandes. Så kan man stå vissa moment av bönen, så måste man stå. På samma sätt som om man kan göra ruku men inte stå, då måste man göra ruku. Kan man göra sujud men inte göra ruku eller stå, då måste man göra sujud. Fattakullaha mustata'atum. Man gör det man kan av bönen. Okej? Okay. Så här är en väldigt viktig utgångspunkt. Fråga nummer två, det har nämnts då i hadithen här att man ska stå. Kan man inte stå så ska man sitta. Hur ska man sitta och på vad ska man sitta om man sitter och ber? Vi har nämnt det här tidigare då vi nämnde hadith Aisha radiyallahu anha, att hon sa att profeten a.s. bad sittandes med benen i kors. Kommer ni ihåg den hadithen? Och då säger vissa av ulema att det här är det ultimata sättet att sitta på, det bästa sättet. Men du får sitta på vilket sätt du vill. För hadithen specificerar inte hur du ska sitta. Utan här så säger Rasulullah a.s. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا. Kan du inte be ståendes, så be då sittandes. Han sa inte sittandes på en stol, sittandes på marken, sittandes på en kudde, sittandes med benen i kors. Nej, du får be sittandes som du vill. Så som det är enklast och bekvämast för dig. Du kanske har enklare att be sittandes på en stol, eller på sängkanten, eller på en sittkudde. Eller du kanske har enklare att sitta på marken med benen i kors. Du kanske har brutit ett ben, så du sitter med ena benet framåtriktat och andra benet böjt. Som du vill. Du kanske sitter som man gör ett tashahhud. Det funkar också. Ja, du får sitta hur du vill i bön. Förutom du får inte sitta på de sätt som har förbjudits. Att man sitter mellan sina två ben på rumpan till exempel. Men det är ingen som sitter så i bönen, men i alla fall. Eller att man sitter och lutar sig på vänster handen bakom ryggen. Det får man inte heller göra. Men jag har typ aldrig sett någon som ber så ändå. Men generellt så får man sitta då på golvet eller på en stol. Det är öppet. Och sen nämndes, om man inte kan be sittandes, så ska man då be liggandes. Och ordet som här användes, vad har vi översatt till? Vi har liggandes på sidan. Precis, det är korrekt. Jamb på arabiska betyder att ligga på sidan. Höger eller vänster sida. Vilken sida ska man ligga på? Även här har det lämnats. Profeten al-Islam sa inte höger vänster. Han sa be liggandes på sidan. Trots att vissa av ulema säger att det är rekommenderat att be på höger sida. Taib, det är rekommenderat att ligga och be på höger sida. Och som Sheikh bin Baz säger, med ansiktet vänt mot qibla. Okej? Okay? Du ligger på din högra sida med ansiktet vänt mot qibla. Men som Ibn Uthaymin och andra ulema nämner, man kan ligga på vänster sida. Det som är enklast. Gärna om du har brytit högra sidan av kroppen. Ska vi säga att du ska ligga på högra sidan? Nej, då ligger du på vänstra sidan av kroppen. Eller hur? Om du har smärta och så vidare. En del amr fi wasi. Du får ligga på vilken sida du vill. Men är båda friska, så ligger du då på höger sida. Rekommendation. Med ansiktet vänt mot qibla. Mas'ala. Om man inte kan ligga på sidan, då nämner ulema att man ligger mustalqiyan. Det vill säga att man ligger på ryggen. Man ligger på ryggen med fötterna mot qibla. Och man lyfter lite grann på sängen om man kan. Alltså på kuddarna. Så att man har ansiktet vänt mot qibla. Som att du står fast du har lagt dig ner bakåt. Hänger ni med? Det är det andra sättet att be på. Tayyib, nu kommer vi till en klurig fråga. En person kan inte stå och be, kan inte sitta och be och kan inte ligga och be. Eller personen kan ligga men den kan inte böja sig. Den kan inte böja sig, kan inte röra på kroppen. Hur ska den här personen be?
Han tänker mentalt.
Ja?
Han tänker mentalt.
Han ber mentalt. Ja. Tayyib, har vi någon annan åsikt?
Huvudet, ögonen.
Huvudet, ögonen, okej. Okay. Men han kunde inte röra på huvudet. För kan han röra på huvudet, ska han be på huvudet. Vi kommer gå igenom det. Någon säger här på internet med blicken. Ja,
ja, med ögonen.
Med ögonen, mashallah. Tayyib. Nej, det här är det som de flesta lärda säger, att så länge man är i sina sinnesfulla bruk så måste man be. Okej, okay? Man måste be. Och då så säger de att man då ber med sina ögon, nämligen vissa ulema, att man gör som sujud och ruku med ögonen. Man läser Koran med dhikr, och självklart så är det här då med tillsammans med nia, man har avsikt. Har ni hört att man kan be med fingret? Har ni hört det? Den som ulema säger, någonting som awam nämner, yani okunniga människor nämner. Man säger att om du är sjuk, du kan be med fingret. Och det här, säger Ibn Uthaymin och andra ulema, det saknar bevis. Vi har aldrig sett någon lärd nämna det. Och det har inte nämnts i något bevis. Okej? Okay? Ibn Taymiyyah och Abu Hanifa och vissa ulema nämner att den som inte kan be liggandes inte behöver be. Varför? För de säger, hadithen säger, ståendes, sittandes, liggandes. Och hadithen nämner inte en fjärde. Då förstår man, underförstått av hadithen, att kan du inte be liggandes så behöver du inte be. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alla kräver inte mer av dig än vad du kan. Och skulle det finnas ett fjärde, då skulle profeten alaihissalam ha klargjort det. Men det finns inte. Så den åsikten finns också. Den nämner också Imam Sa'di som det som han då håller att vara korrekt och lag. Men som jag sa, majoriteten säger att man ändå ska be om man är i sina sinnesfulla bruk så gott man kan. Även om det innebär att man ber då med blicken eller att man liksom nickar lite med huvudet och så vidare. Eller med nia, med avsikt. Eller med bara tal. Bara genom att då säga det man ska säga i bönen. Och det är kanske det som är säkrast att man håller sig till den åsikten. Wallahu alam. Taib, mas'ala, fråga. Vi nämnde då att man kan be sittandes och liggandes. Hur ber man sittandes? Då så säger de lärda att man sitter och så ber man som vanligt. Alltså, du säger Allahu Akbar, lyfter händerna, lägger dem på bröstet, läser Fatiha, läser Koran och sen ska du gå ner i ruku och säger du Allahu Akbar. Så lyfter du händerna och lägger dem på låren eller på knäna och så bugar du dig framåt. Och så säger du Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim och så vidare. Och sen Sami Allahu liman hamida, du sätter dig upp. Och sen Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar. Och då bugar du dig igen framåt, lite djupare än första gången. Och då gör du då sujud, du lägger händerna på knäna eller på låren. Eller om du ber på marken och kan lägga händerna på marken, gör du det. Och lutar dig då framåt, lite djupare ner än vad du gjorde i ruku. Och säger Subhana Rabbi al-A'la. Och sen Allahu Akbar, sätter dig. Rabbir firli. Och sen Allahu Akbar, bugar du igen framåt. Och då gör nästa sujud. Hänger ni med? Så, ja, man ber på detta sätt. Och samma sak om man ligger. Så bugar man sig lite framåt i ruku och lite längre fram i sujud. Men man försöker att be så gott man kan. Fattakullaha mastata'tum. En annan viktig fråga som också här nämns. Att be sittandes är inte bara för dem som är sjuka. Utan det kan även vara en person som inte kan be ståendes. Och då nämner ulema till exempel en person som är instängd i ett trångt rum. Ett litet rum, en liten koja eller så här. Man kan inte stå upp. Hur ska han be? Tiden för bönen håller på att gå ut. Då ber han, ja, han är sittandes. Fast han kan stå egentligen, han är frisk. Men han ber sittandes. Och det ulema också nämner är exemplet av att en person är på en båt. Och det här har de lärare från förut talat om. Att en person är på en båt och det är stormigt. Tänk dig själv, du står där på skeppet. Och det är storm och båten åker till höger och vänster och lutar som ni vet. Ska du då stå på båten och be ute på en utomhus? Det finns en stor risk att du kommer ramla ner i vattnet, eller hur? Då får man sitta och be. På en stol som liksom är fast, man håller fast sig eller någonting sånt så att man inte ramlar ner i vattnet. Hänger med? Och då nämner här Sheikh Albani samma sak idag, flygplan. Om det är turbulens på flygplanet, du kan ramla och slå dig och det är jättefarligt och du sitter och be. Alhamdulillah, det är enkelt igen. Och vi nämnde också det här tidigare. Om du är på ett flygplan och du inte kan stå och be. Grunden är att man står och ber om det finns en plats på flygplanet. Men ibland får man inte. De säger alla ska sitta och seatbelts fast eller vad de säger och så vidare. Alla ska sitta, man får inte gå upp. Du kan inte stå och be på planet, det finns ingen plats att be. Då får du be sittandes. Okej? Okay. Men vi säger alltid att det bästa är att man försöker be på flygplatsen innan man åker eller när man landat. Om man kan göra jam, slå ihop bönen, jam taqdim till exempel. Att man slår ihop bönen innan man åker. Eller att man slår ihop bönen när man landat, så länge det är inom respektive tid. mycket, mycket viktigt. Att kan man stå och be på flygplatsen är det ju bättre än att sätta sig på flygplanet och be sittandes. Men ibland händer det att man har en lång resa och bönen går in och ut under resan. Och då måste du be den på planet. Och då ber man sittandes. Fattakullaha mastata'tum. Yani, gör det ni kan. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Så ibland händer det att man måste be sittandes fast man egentligen kan stå. En annan mas'ala som är väldigt viktig. Och det är när, om man är sjuk, är det tillåtet att sitta och be. Yani, vad är kriterierna? Vart går gränsen? Hur pass sjuk, hur pass ont måste man ha för att få sitta och be? Vad säger ni? Är en person som har huvudvärk, får han sitta och be? Vad säger Yahya? Nej. Ja. Det är en annan sak. Om det är en grov migrän som gör att han blir helt snurrig i huvudet om han gör ruku eller sujud. Men det kan vara någonting. Precis. Men de lärde har sagt så här att om det finns en mashaqqa, en darar, han tar skada av att stå och be, eller hans tillfrisknad fördröjs. Han opererar knä till exempel. Han kan stå och be, men läkaren har sagt att du ska sitta en vecka, du ska vila en vecka till exempel. Han kan stå och plåga sig själv, men då kanske det tar 2-3 veckor för hans knä att läka. Hänger ni med? Han skadar sig själv. Och det ska man inte göra i islam. Man ska sitta och be. Okej. Okay. Så om han tar skada, han har ont. Om hans tillfrisknad fördröjs. Det kan också vara en gravid kvinna som är höggravid. Hon har svårt att göra ruku och sujud. Svårt att stå. Hon får sitta och be. Men vissa lärda har sagt en väldigt bra kriterium här som nämns i boken här. Från Sheikh Bassam. Jag tror även Sheikh Ibn Uthaymeen nämner den. Och det är om du blir så pass distraherad av att stå genom din smärta och sjukdom att du tappar khushu. Du tappar inlevelse i bönen. Och du bara fokuserar på det här att stå. Du har smärta. Och ja, du blir helt borta av att stå. Sitter du, försvinner du. Då får du sitta. Så att du går tillbaka till det. Men som brodern sa i slutändan. Så är varje person sin egen domare här. Genom att få själv göra den här avvägningen. Och bedöma. Kan jag stå, kan jag inte stå. Och som vi sa ibland, kan du stå. Men du tar skada av att stå. Det är jättejobbigt och du tappar fokus. Då ska du sitta och be. Hänger ni med? Så att alhamdulillah, islam är en enkel religion. Den är inte komplicerad. De lärde nu också att man från denna hadith lär sig den väldigt viktiga principen att islam inte kräver mer av oss än vad vi kan. Kan man inte göra någonting så är man inte ålagd att göra det. Fattakullaha mastata'tum. Yani, lyd Allah så gott ni kan. Och så som profeten a.s. sa, idha amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Om jag har beordrat er med någonting så gör det så gott ni kan. Så här finner vi, be ståendes, kan du inte be sittandes, be, kan du inte be liggandes. Och vi finner att denna princip genomsyrar hela islam. Fasta ramadan, kan du inte? Vad händer då? Behöver du fasta? Jag behöver inte fasta. Åk till Mekka. Kan du inte? Vad händer? Behöver inte åka, eller hur? Alhamdulillah. Så, ad-din och yusr. Islam är enkel. Enkelhet genomsyrar hela islam. Och om någonting blir svårt för en individ på grund av någonting som har hänt, då kommer islam att underlätta. Som vi sa, att stå och be är enkelt. Det är inte svårt att stå och be. Eller hur? Det kräver inte massa muskler eller någonting. Alla kan stå och be. Men om du som individ inte kan stå och be på grund av att du har skadat benen och knäna, då får du sitta och be. Alhamdulillah. Så islam underlättar om det uppkommer svårighet. Men är aldrig svår i sin grund. Utan islam är alltid enkel. Och alhamdulillah, islam underlättar. En annan viktig sak som också här ulema nämner är som Sheikh Uthaymeen nämner här är att man måste be, eller Sheikh Ibn Baz nämner här att man måste be under alla förhållanden så länge man har sina sinnen i sitt fulla bruk, så måste man be. Och till och med om man är sjuk kanske det är viktigare att be. Man ska alltid be, men speciellt när man är sjuk, vänd dig till Allah, be Allah om shifa, be Allah förlåta dig för dina synder. Du är ödmjuk, du är väldigt svag och kanske kommer närmare till Allah, så du måste verkligen be. Men det händer att vissa sjuka människor slutar be. De säger, varför ber du inte? De säger, jag är sjuk. Men ursäkta på det, jag är sjuk. Det är inte en ursäkt till att sluta be. Utan snarare, som vi sa, en ursäkt att be ännu mer. Att vända dig till Allah ännu mer och be Allah azza wa jalla att göra dig frisk. Men vissa människor, som vi sa, de slutar att praktisera eller be på grund av sjukdom. Och vissa kan ha en shubha, de kan ha tvivel. De kanske tänker så här, men jag kan inte stå och be. Eller hur, jag kan inte stå och be. Men de kanske de inte vet att, men du kan sitta och be. Du kan ligga och be. Han kanske säger, men jag kan inte göra wudu. Jag orkar inte gå upp till toaletten. Jag äter medicin, jag är trött och hit och dit. Du måste ändå be. Kan du inte gå och göra wudu, någon får hjälpa dig att göra wudu. Kan inte någon hjälpa dig att göra wudu, du får göra tayammum. Hämta ett fat med sand, gör tayammum innan bön. Då kanske personen säger, men jag har najasa på kläderna. Jag har najasa, jag har påse med kiss och allting. Hur ska jag kunna be? Du måste ändå be. I det tillståndet som du är. Och då säger ulema till och med, du kan inte göra wudu, du kan inte göra tayammum, du har najasa på kroppen, du måste be. Utan wudu, du ber liggandes åt fel håll, du måste be. Nej, det är allvarligt. För folk ibland, det händer att de lämnar bönen i flera veckor. De är johal och säger, men jag visste inte. Eller jag är najis, jag kan inte be. Allah kommer inte acceptera min bön så här. Nej, Allah azza wa jall, i den principen vi har nämnt, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Det här är det du kan, då gör du det du kan. Hänger ni med? Väldigt viktigt, och det är logiskt. Om ni hamnar i någon sån situation, vet att islam kräver inte mer av oss än vad vi kan. Det här är det jag kan, kallas, då gör jag det. Så man måste be i islam. Man kan inte lämna bön. I andra hadithen, eller offan, här har vi en till punkt. Och det är, vi nämnde att det här gäller den obligatoriska bönen. Den obligatoriska bönen, där måste man stå och be. Vad beträffar frivillig bön så får man sitta och be. Man frågade profeten alaihissalam om att be sittandes, gärna frivillig bön. Och då så sa han, man salla qa'iman fahu afdal. Om du ber ståendes är det bättre. Men den som ber sittandes får hälften av belöningen av den som står. Och den som ber liggandes får hälften av belöningen av den som sitter. Och den här hadith är sahih. Så här finner vi att sunna bön får du under alla omständigheter be sittandes. Om du är trött ikväll, du vill be witter. Trött i benen, du jobbade hela dagen, du tränade, gymmade, jag vet inte vad. Du sitter och be. Du får sitta och be. Fast du kan stå, så får du sitta och be. Eller du blir taraweh till exempel. Imamen står en timme och säger pallar inte. Jag sitter halva bönen. Du får göra det. Men då får du hälften av belöningen. Än vad du skulle ha fått om du stod. Och till och med nämndes här liggandes. Då får du hälften av den belöningen. Så det är tillåtet att be sunna bön sittandes även om man är frisk. Ta en fråga. Den som är sjuk och ber sittandes, får den också hälften av belöningen? Den som är sjuk och ber sittandes, får den också hälften av belöningen?
Nej, man har fullt.
Så, ahsant. Att den personen får full belöning för personen är ursäktad. Ahsant. Personen har en udr. Och då nämndes det i hadithen att om en person är sjuk eller resande så skrivs till dem samma belöning som de fick när de var bofasta eller friska. Ahsant. Så den personen får full belöning.
Kan
man få
mer belöning?
Nu är belöningen svårt. Allah. Självklart. Man får ju alltid belöning i enlighet med hur svårt det är att göra någonting. Så ju svårare det är att be och personen måste göra wudu under svåra förhållanden och sådär. Självklart personen får mera belöning. Och sen nämndes också andra hadithen, mannen som bad mot en kudde. Profeten alaihissalam gick och besökte en sjuk man som bad sittandes. Och den här mannen hade lagt sig med kudde framför sig som han gjorde sujud på. Och då tog profeten kudden och kastade iväg den. Och sa, du ska be på marken. Så denna hadith bevisar att om man nu ber och gör sujud och rukå i luften så ska man inte ha något objekt framför sig. Alltså du behöver inte vidröra någon planka eller någon kudde eller någonting sånt. Det behöver du inte göra. Utan du gör då sujud i luften. Och att lägga en kudde framför sig eller liknande är takalluf. Det är överdrift. Det är ingenting som vi är ålagda att göra. Nej. Och denna hadith bevisar, som ulema nämner också, en annan viktig sak. Och det är att profeten alaihissalam gick och besökte sjuka. Och att när han besökte sjuka så var det inte en orsak till att inte göra da'wa? Så han påbjöd det goda, förbjöd det onda, tillrättavisade folk, hänvisade folk. Och det här är det som vi också måste göra. Om du går och besöker en sjuk person, vilket du ska göra, så kanske denna person är okunnig om bestämmelserna kring bönen, kring renlighet och så vidare. Då har du, mashallah, den här gåvan att du vet vad personen inte vet, så dela med dig. Berätta för personen, mashallah, du kan be på det här sättet. Du kan få hjälp med wudu, du kan stryka över strumporna. Kan du inte, vi hämtar till dig sand, du gör tayammum, du kan be sittandes, liggandes. Du kan slå ihop bönen. Om det är svårt för dig att wudu, du är trött, äter medicin och är inte alltid så klar i huvudet. Eller slå ihop bönen när du är klar i huvudet till exempel. Så att man berättar och underlättar för personen. Väldigt bra att man besöker sjuka och liksom får dem på rätt spår. Now. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab sujud as-sahu wa sujud tilawa wa shukr. Kapitlet om att göra sujud as-sahu, sujud för glömska, och sujud tilawa, sujud då man reciterat en aya från Koranen, och sujud shukr, sujud för tacksamhet. Och det här kapitlet är av väldigt stor vikt, då detta kapitel först och främst då handlar om sujud as-sahu, som handlar om hur man kompenserar för fel man har gjort i bönen. Och fel i bönen kan vara att man lägger till någonting, man minskar någonting, eller man tvivlar på någonting. Eller hur? Man kan göra fel på olika sätt i bönen. Att man kanske lägger till någonting, gör en extra sujud eller någonting. Eller att man glömmer bort någonting. Man gör en sujud för lite, en raka för lite eller någonting sånt. Och det kan också vara att man har tvivel. Att man blir osäker på vad man har gjort och inte gjort i bönen. Eller hur? Då kan man kompensera dessa fel med att göra denna sujud som heter sujud as-sahu. Och as-sahu, det är då al-dhuhul wa nisyan. Man skulle kunna säga sujud an-nisyan, yani sujud för glömska. Och det ligger i människans natur att glömma. Allah azza wa jalla har skapat oss så att vi glömmer. Jag tror inte det finns någon av oss som under sitt liv aldrig har gjort ett fel i bönen. Är det någon av er som aldrig har gjort fel i bönen? Aldrig har gjort sahu i bönen. Har blivit förvirrad, glömt bort, gjort för mycket, för lite. Det händer oss alla. Och det är ingenting som man klandras för. Vi ska inte klandra en person att du kan inte be och hit. Nej, vi alla gör fel i bönen. Till och med som vi kommer nämna, så gjorde profeten alaihissalam fel i bönen. Han nämns 5 tillfällen där han gjorde fel i bönen. Så det här är någonting som ligger i människans natur. Och alhamdulillah att islam är en allomfattande religion, har lärt oss hur vi ber och har lärt oss hur vi kompenserar för bönen om vi skulle göra fel. Och ordet sahu betyder då här glömska eller att vara försumsam och så vidare. Och sahu har nämnts i Koranen. Är det någon som kan en aya där ordet sahu nämns? Jag vet att ni alla kan den ayan typ. Muallim. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Men det är plural. Nej, det ska jag nämna det här. Det är samma ord i alla fall. Och nafsal kalima. Sahu. Det finns här som Ibn Uthaymin nämner. السَّهُ فِي صَلَةٍ وَكَسَّهُ عَنِ الصَّلَةِ. As-sahu fi sala, fi, att göra någonting av glömska i bönen. Det är det vi kommer att prata om. Okay? Att göra misstag i bönen. Glömma någonting i bönen. Och sen finns det as-sahu anis-sala, vilket är det som nämns i den här ayan i surat al-Ma'un. Fawailun lil-musallin, yani straff till de som ber. Alladhina hum an salatihim sahun. De som negligerar eller glömmer bort sin bön. Okej? Okay? Yani de glömmer bort sin bön. Yani de är glömska om bön. Det är två olika saker. Och därför så säger här Ibn Uthaymin att vissa salaf sa alhamdulillah som sa anis salah och inte fis salah. Alhamdulillah att Allah sa de som är glömska om bönen och inte i bönen. För skulle Allah säga i bönen, då skulle det omfatta oss alla. Men vad menas med att man är glömsk om bönen? Jo, att man försummar bönen. Man skjuter upp den tills tiden har gått ut. Och det här är klandervärt. Och det är inte det som vi pratar om, utan här pratar vi om essehu fissala, att göra någonting fel i bönen. Och som vi sa, fel kan vara att man då gör någonting extra eller minus, eller man är glömsk och osäker i bönen. Och Ibn Qayyim nämner att det är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala att profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde fel i bönen. En ni'ma från Allah azza wa jal, för det visar oss hur vi ska gå tillväga om vi gör fel i bönen. Hänger ni med? Så det blir som en läxa och en någonting som lär oss hur vi ska be. För han sa be så som ni har sett mig be. Och det här är en del av hur man då kompenserar för de fel som kan ske i bönen. Och också en annan faida, en annan nytta med att profeten alaihissalam gjorde fel i bönen är för att vi ska förstå hans status. Att han är, som han sa då han gjorde fel i bönen, innama ana basharun mithlukum. Jag är en människa som er. Jag glömmer så som ni glömmer. Så om jag glömmer så påminn mig. Hänger ni med? Och inte som vissa ahlul bid'a säger att profeten alaihissalam känner till det fördolda. Han har kunskapen om Allah al-Mahfud. Och att han är skapad av ljus och han är inte mänsklig. Och de upphöjer honom till en nivå som är nästan gudomlig. Och det här är fel, utan han är en bashar. Men han är den bästa bashar. Den bästa av människor. Alayhi salatu wassalam. Så vi kommer då börja tala om sujud sahu, och sedan kommer det inshallah ta'ala komma senare sujud tilawa och sujud shukr. Sujud vid då man läser en aya som har sujud, och de är ungefär 14 stycken i Koranen, va? Hakkas. En av de tecken i Koranen där man gör sujud. Vi kommer att komma till dem och dess bestämmelser. Och så kommer vi också tala om sujud shukur, tacksamhetssujud som man gör om man fått en stor ni'ma eller man skyddats från någonting väldigt farligt. Tayyib, vi går igenom en hadith idag, inshallah ta'ala, och sen fortsätter vi tala om detta ämne nästa vecka. Det berättas här från Abdullah ibn Buhayna radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam bad dhuhr tillsammans med dem, och han ställde sig upp efter de två första raka utan att sitta. Det vill säga han gjorde inte tashahud. Och folket följde honom och ställde sig också upp. Och när han fullbordat bönen och människorna väntade på hans taslim, så gjorde han takbir sittandes och gjorde två sujud före det att han gjorde taslim. Och sedan gjorde han taslim. Berättad av As-Sab'a, de sju. Och detta är Bukharis formulering, och i Muslim så nämndes det att han gjorde takbir i varje sejda medan han satt. Och folk gjorde sujud tillsammans med honom för att ta igen att de missade att sitta. Denna hadith handlar om hur man kompenserar om man lämnar någonting som är wajib i bön. Någonting som är obligatoriskt. Och det här är då den första hadithen. Och vad var det som hände kortfattat? Profeten a.s. var imam och han ledde sahaba i salat al-dhuhr, i dhuhrbönen. Och i andra rak'an så ska man ju sitta och göra tashahud. Men istället så ställde han sig upp och gjorde den tredje rak'an utan att göra tashahud. Och sahaba följde honom. Och sedan i den fjärde rak'an så innan taslim gjorde han då två stycken sujud. Och sedan avslutade han bönen med taslim. Så han gjorde här sujud sahu innan taslim. För att han missat att göra den mellersta tashahud. Den första tashahud. Och denna hadith är mashallah full av lärdomar. Vi ska nämna några av dem. Och ni har säkert många frågor. Men många bitar kommer falla på plats nästa lektion, inshallah. Så att ni får inte allt idag. Ni får vara hungriga till nästa vecka. Men ni får lite idag i alla fall. Och det här är jätteviktigt. För wallahi, folk gör så mycket fel i bönen. Ibland folk har ringt och ställt frågor. Man undrar, är det sant? Yani någon imam ber 3 raka istället för 4. Och sen avslutar han med 2 sujud. Funkar det? Han ber 3 raka, då har det till exempel. Och folk säger subhanallah, subhanallah. Och sen avslutar han med 2 sujud. Och han säger, det är lugnt, yani. Jag har gjort sujud sahu. Det funkar inte. Det är helt knas. Han ska inte vara imam. Han kan inte bönens regler. Du måste göra denna sista raka. Eller imamen missar en ruku eller en sujud. Och han gör inte om den. Och sen gör han bara 2 sujud i slutet på bönen. Det är också fel. Dessa måste göras. Okej? Okay? Så vi kommer komma till dessa punkter, inshallah ta'ala. Och det här är också frukterna av det vi har studerat. Att bönen har shurut, villkor. Bönen har arkan, pelare. Moment som måste finnas. Och bönen har obligatoriska moment, wajibat. Och bönen har sunna moment. Och nu när man studerar detta så förstår man dessa punkter. Yani lämnar man någonting som är rukun, då måste man gå tillbaka och göra den. Till exempel en ruku. En person står och läser fatiha. Och sen han blir tankspridd och han går ner i sujud. Och kommer på, oj jag glömde ruku. Då måste han gå tillbaka. Upp. Avbryta sujud, gå tillbaka upp och göra ruku. Och sen fortsätter han sin bön därifrån. Hänger med? Och sen gör han 2 sujud i slutet på bönen. Men han måste gå tillbaka. Okej? Det är om han lämnar något som är rukun, pelaren. Lämnar han något som är wajib, som här, första tashahud, då räcker det med att han gör 2 sujud i slutet på bönen. Det kommer att kompensera för det felet som han gjorde. Lämnar han något som är sunna, behöver han inte göra någonting alls. För det finns ingen synd eller klander på den som lämnar något som är rekommenderat. Okej? Okay? Så vi kommer diskutera dessa frågor, inshallah ta'ala. Det vi lär oss av denna hadith är att sujud i sahu, dessa 2 sujud, utförs som vanliga sujud. Allahu Akbar, går ner på ansiktet och du säger subhana rabbi al-a'la. Det har inte nämnts någon speciell vicker, utan man gör 2 vanliga sujud. Och det vi också lär oss av denna hadith är att sujud sahu är innan taslim. Och då säger vissa ulema, yani om du har lämnat någonting wajib i bönen, någonting obligatoriskt, yani du gjorde någonting minus någonting du borde ha gjort, då kompenserar man det genom att fullborda bönen, genom att göra dessa 2 sujud innan taslim. Och vi kommer nämna senare att vissa sujud gör man efter taslim. Om du gjort någonting extra i bönen, så gör man sujud sahu efter taslim. Men, som Ibn Baz nämner för att underlätta för er, att amr fihi wasi, det är lugnt. Du kan göra sujud sahu före och efter taslim. Vilket fel den har gjort i bönen, så finns det den här åsikten som många lärda har, att denna sujud kan göras både före och efter taslim. Och det här handlar om vad som är bäst. Gärna om du lämnar någonting wajib, så gör du 2 taslim, 2 sujud före taslim.
Står det här att han säger takbir?
Ja.
Är det mer att han kom
för sujud? Takbir när han gick ner i sujud. Han sa Allahu Akbar och gick ner i sujud. Ja. Denna hadith bevisar då att sujud i sahu kompenserar att man har lämnat någonting wajib i bönen. Och wajibat i bönen är 8. 8 obligatoriska saker som finns i bönen. Och det är då takbirat al-ihram, eller inte takbirat al-intiqal. När man säger Allahu Akbar och man glömmer det sånt. Du går ner i sujud utan att säga Allahu Akbar. Då har du lämnat någonting wajib och då måste du då göra 2 sujud i slutet på bönen. Takbirat al-intiqal, också att säga sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Det är också 2 av bönens obligatoriska moment. Också att säga Subhana Rabbi al-Azim i ruku. Och Subhana Rabbi al-A'la i sujud. Det är också från bönens obligatoriska moment. Att säga Rabbi al-Firli mellan sujud, sejdatain. Och att sitta för den första tashahud. Och att säga den första tashahud. Det här nämns som bönens obligatoriska moment. Glömmer man någon av dessa, så ska man då göra två sujud innan taslim, baserat på denna hadith. Och denna hadith bevisar också att den första tashahud inte är en rukun. Den första tashahud är inte en rukun, det är inte en pelare. För då skulle profeten a.s.w. ha gått tillbaka. Han skulle ha gått tillbaka och satt sig. Men det gjorde han inte, utan han fortsatte att stå upp. Utan han nöjde sig med att göra två sujud innan taslim. Så det bevisar att den första tashahud är wajib och inte rukun. En annan viktig sak som vi också lär oss av denna hadith är att om ni ber med en imam som glömmer första tashahud, så ska ni följa imamen. Okej. Okay. Och här finns det, man kan säga, två scenario. Att du ber med en imam och imamen ska sitta och göra tashahud. Och du ser att han börjar ställa sig upp. Då kan du säga subhanallah. Om han sätter sig, det är lugnt. Han gör tashahud, han gör tashahud. Det är lugnt. Men om han ställt sig upp, då ska du, även om du sagt subhanallah, så måste du ställa dig upp. Du får inte sitta kvar. Utan imamen är till för att följas. Och imamen får inte heller gå tillbaka ner. Har imamen väl ställt sig upp, så får han inte sätta sig ner. Utan han måste fortsätta stå. Genom han börjat röra på sig lite uppåt, han kan gå tillbaka ner. Men har han ställt sig upp, så får han inte sätta sig ner. Utan han måste fortsätta stå och be. Och de som då ber bakom honom måste också fortsätta stå och be. Okej? Okay? Nej, det är en annan film. Om imamen brister i en av bönens pelare och han då till exempel ställer sig upp utan att göra en sujud, då sitter man kvar. Och då säger man subhanallah tills imamen kopplar, förstår och går tillbaka och gör denna pelare. Det är en annan sak. Och till och med så nämner här ulema att om imamen medvetet, eller han ställer sig upp till en femte raka till exempel. Isha, han ställer sig upp för att be en femte raka av misstag. Och du vet att bönen är slut. Vad håller han på med? Men du ändå följer imamen, då blir din bön ogiltig. Din bön blir batil, ogiltig. Men om du också blir förvirrad, vilket händer, att är det fyra, är det fem? Jag följer imamen. Ibland blir det så. Imamen vet bättre, kallas. Ingen säger någonting, jag ställer mig efter imamen. Då är bönen korrekt. Men om du vet att det är fel, då får du inte följa imamen i det som är fel. En tredje sujud, eller en femte raka, eller liknande. Då ska man inte följa imamen. Men om det är som här då följer man imamen. En annan sak vi också lär oss av hadithen är att om du ber i jamaa och imamen gör någonting fel, sujudu sahu, som du inte har gjort, så ska du ändå följa imamen. Du har inte gjort någonting fel. Till exempel, du ber med imamen, dhuhr. Imamen glömde att säga subhana rabbi al-azim. Ingen hörde någonting, ingen vet någonting. Bara imamen vet. Och sen innan taslim, han säger Allahu akbar. Gå ner i sujud. Du fattar ingenting, vad har hänt? Han gjorde bönen korrekt. Då skulle du ändå följa honom. Okej? Okay? Måste ändå följa honom. Du följer imamen bäst. Okej? Okay? En fråga. Om du kommer sent till bönen. Du kommer sent till bönen. Och du ska komplettera och be en till raka. Och när imamen säger, eller innan imamen säger salam alaikum, han gör sujud sahu. Ska du då göra sujud sahu med honom? Trots att det inte är din sista raka? Nej, det kan du göra. Eller som Bin Ba säger, du kan göra det i slutet på din bön. Det funkar också. Ja. En annan sak som också är värt här att nämna innan jag glömmer det. Det är att de lärda säger, om du gör någonting fel bakom imamen, så ska du aldrig göra sujudu sahu. Det finns inte att du ber med en imam. Imamen gör inte två sujudu i slutet på bönen, men du glömde säga subhana rabbil alim till exempel. Då ska du inte göra två sujudu i slutet på bönen. För du ber med imamen. Det är lugnt, Janne. Du Det behövs inte göra. Så det är bara om du är imam eller om du ber själv. En annan sak vi också lär oss av hadithen och kommande hadither är att man kan aldrig göra mer än två sujud sahu. Hur många fel du än gör i bön. Låt oss säga hypotetiskt att du gör fem fel i bönen. Och varje fel kräver en sujud sahu. Då skulle du inte göra 10 sujud. Eller 2, 2, 2, 2, 2. Nej, du gör bara två sujud. Okej? Och beviset på det kommande hadith att profeten a.s. bad en extra raka. Och då säger här ulema som Sheikh Suleyman Raheili att en extra raka innebär massa fel. Det innebär en extra qiyam, extra ruku, extra sujud, extra allting igen. Det blir massa fel. Men trots det kompenserar man bara med att göra en sujud i sahu. Okej? Nästa fråga är bestämmelsen kring att göra sujud i sahu. Är det wajib eller är det sunnah? Det finns ikhtilaf här. De lärda är alla överens om att det är någonting bra. Så det finns ingen som säger att man inte ska göra det. Men frågan är om man måste göra det. Och Shafi'iyya säger att det är sunna. De säger att det är sunna. Har du gjort någonting fel? Det är sunna att kompensera med två sujud i slutet på bön. Och hos Abu Hanifa och Malik så är det wajib om man har gjort någonting för lite i bönen. Man har brustit och missat någonting i bönen, då säger de att det är wajib att kompensera med sujud sahu. Yani al-Malikiyya och al-Ahnaf. Och hos Imam Ahmed är det wajib om du lagt till någonting i bönet, minskat någonting från bönen eller tvivlar på någonting i bönen. I alla tre. Har du gjort fel i bönen, ska du kompensera. Okej? Okay. Och det är kanske det som är säkrast. För att profeten a.s. har ju lärt oss att göra detta. Och han har ju sagt be så som ni har sett mig. Be. Wallah. En annan fråga. Det här är om man gör sahu. Om man gör någonting fel med själva bönens utförande. Kroppliga rörelser, uttalanden och så vidare. Gör man sujud i sahu om man blir tankspridd. Du tappar din khushu i bönen. Och står och tänker på någonting annat. Vad säger ni? Klassas det också som ett fel i bönen? Som ska kompenseras? Nej. De lärda är överens om att det behöver man inte göra. För att profeten a.s. har sagt att Allah har förlåtit eller översett det som en umma tilltalar sig själv så länge de inte agerar på det eller talar ut med det. Gärna tankar och wiswas är ingenting som vi står till svars för. Så det är lugnt. En annan punkt också här som nämns Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att en person som har mycket wiswas, yani hans bön bryts inte. Hans bön bryts inte och han behöver inte ta om bönen och liknande. Och det här är en viktig punkt som vi inshallah kommer att gå igenom. Det finns de som har mycket wiswas, mycket tvångstankar och de blir förvirrade i alla sina böner. Varje bön blir, är det tre, är det fyra raka? Har jag gjort fem raka'a, har jag gjort en sujud, har jag gjort två sujud. Och varje bön gör han två sujud i sahu. Alltid. Och ibland kanske till och med tar om hela bönen och liknande. Och det här hör inte hemma i islam. Det här finns inte i islam. Utan islam, du ber din bön och sen du är färdig. Och man ska inte heller göra sujud i sahu varenda bön. Det här är också någonting som tyder på att någonting inte stämmer. Någonting stämmer inte, någonting är fel. Och har man mycket wiswas så ska man bara ignorera det. Efter bönen kallas bry dig inte. Din bön är korrekt. Och speciellt om du ber korrekt. Du får inga tvivel under bönen. Men tvivel kommer efter bönen. Gjorde jag två sujud, gjorde en sujud. Då säger ulema att check tvivel efter en ibada, en dyrkan, ignoreras. Än om det var ett sant tvivel, det skulle komma i dyrkan. Under sujud har gjort en eller två. Inte att det kommer efter flera minuter. Så att all tvivel efter bönen, bara göra ett expo. Det räknas inte. Okay? Och även tvivel i bönen kommer vi prata om senare. Det är bara om det är starka tvivel som man gör en till sujud. Och sen sujud sahu. Bara om det är starka tvivel. Om det är svaga tvivel, strunta i det. Bara gå vidare. Allah kommer acceptera din bön inshallah. Nej, och där kanske vi avrundar för idag. Och inshallah ta'ala så tar vi lite frågor. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallah.